Artikel 3, reportage. Nya utställningen Total Metal på Kulturhuset, del 2. Hårdrocken balanserar på gränsen mellan hyperallvar och total fars. Ja, det säger kulturjournalisten Ika Johannesson som står bakom utställningen Total Metal som just nu visas på Kulturhuset Stadsteatern. Och nu ska vi tillbaka till den rundvandring som vi startade i förra numret. Total Metal är utställningen som handlar om den hårdaste hårdrocksmusiken och som är full av utmanande estetik och stundtals brutala uttryck. Men som också av vissa kan betraktas som en fars. Bland annat med vikingaskepp, drakhuvuden och pansarvagnar på scenen under konserterna.
Då är vi tillbaka på utställningen Total Metal här på Kulturhuset Galleri 5. Och förra veckan så fick vi en introduktion till den här genren black metal och dödsmetall. Någonstans där, en grov variant på den hårdaste av hårdrocken, eller hur, Ika Johannesson?
Det stämmer bra det. Mm.
Och nu har vi har, förra veckan så kollade vi in lite skivomslag. Nu har vi kommit fram till ditt gamla pojkrum, höll jag på att säga.
Ja, det är liksom tonårsrummet där allting började. Och jag ville bygga liksom dels mitt eget rum, men också så som alla mina vänners rum såg ut. Och vi har valt att placera det här rummet tidsmässigt hösten 1988, där fortfarande hela 80-talshårdrocken var kvar, men där det på väggarna också har börjat dyka upp lite uppkopierade grejer och flyers och olika loggor och sånt från den dödsmetallscenen som började utvecklas så sakteliga.
Det är planscher på Slayer, ett amerikansk heavy metalband, va?
Ja, och det brittiska bandet Venom som var väldigt viktiga tidigt. Och det är allt från Ozzy Osbourne och Accept. Och man ser till den lite mer större 80-talshårdrocken. Men det finns också mycket skräckfilmsplanscher, väldigt viktigt. Evil Dead, klassisk skräckfilm som man tittade på mycket på 80-talet. Hellraiser. Men det finns också lite så här fotbollsdiplom. Det är liksom blandningen av att fortfarande gilla ganska mycket sport och sånt och innan hårdrocken helt tog över. Så att det är faktiskt mina gamla fotbollsdiplom det där.
Och det är LP-skivor som står i en sån här klassisk grön drickaback. Det är också en elbas, en röd sådan. Mm. Kassettband, stereoanläggningar. Och under sängen här i ditt tonårsrum där har du lämnat kvar några tallrikar med rester på.
Ja, men gjorde du aldrig det?
Jo.
Det är väl klassiskt. Jag hämtar sånt från mina barn nu som är 16-18.
Ja, ja. Det är på pricken liksom.
Det hänger ihop.
Ja, och sen så en liten sån här skrivmaskin heter det ju.
Ja, och skrivmaskinen ska då visa på just att man har börjat skriva brev till hela världen och göra egna tidningar, för att det fanns ju ingen media som uppmärksammade den här ändå rätt nya genren. Så då fick man göra egna tidningar.
Fanzines, va?
Exakt, fanzines. Och det är precis som när punken skedde 10 år tidigare, att det är den här så kallade do-it-yourself-kulturen. Att finns det inte, då får man göra det själv. Och jag skulle säga att de åren i den här scenen, från det att jag var 15-16 upp till jag kanske var 18-19 och började vidareutbilda mig och flyttade och så, har präglat mig så tillvida att jag gör fortfarande allting själv. Nästan en absurdum.
Och du hade fanzines, kan jag anta, eller?
Jag hade inget fanzine då, men jag var med och tape-tradade och köpte fanzines. Men sen några år senare så gjorde jag mer så här indie-pop-fanzines. Och sen så har jag drivit flera tidningar när jag blev utbildad journalist. Så jag var med och startade tidningen Filter som fortfarande finns till exempel. Och även andra tidningar tidigare, så att jag är ändå väldigt förtjust i papperstidningen fortfarande faktiskt.
Men du sa någonting om att trada här.
Ja, ett sätt för banden att ta sig fram och också komma ut i världen var att göra demokassetter som man ofta spelade in i replokalen eller till och med ibland på så här portabla analog och studios i sitt eget rum. Så gjorde man jättefina omslag och kopierade upp dem och så skickade man ut dem i världen tillsammans med brev. Och då fanns det ett trix att man, alltså frimärken var ju dyrt och framförallt att skicka utomlands för tonåringar. Så att då fanns det ett trick att man strök lite lim på frimärket Och så bad man den man skickade till att skicka tillbaka sitt frimärke. Man skrev alltid det, return the stamps. Och sen när man fick tillbaka frimärket, då kunde man, eftersom det var limmat, då, så kunde man ganska lätt torka av poststämpeln. Ah. Så kunde man använda frimärket igen.
Spartips.
Jajamän. Och faktiskt just demokassetterna är en väldigt, väldigt, väldigt viktig del av den här genren. Många nya band under åren har fortfarande fortsatt göra demokassetter. Just nu är det en stor revival när det gäller demokassetter, för att alla gamla analoga format är lite på modet igen. Men jag har en vägg här borta där jag har samlat 234 demokassetter.
Herregud. Ja, vi ska gå vidare här. Till en del med lite mer scenrekvisita, tror jag det.
Ja.
Det är någon slags vikingabåt här med något drakhuvud.
Ja,
alltså, hur har ni fått in alla grejer här under?
Alltså det finns en väldigt stor lasthiss här på Ökulturhuset Stadsteatern, vilket jag är väldigt glad för. Alltså det sjuka är att på riktigt så finns det norra Europas största hiss här. Den var superläskig att åka, som man skjutsar teatersaker i. Mm. Men just den här båten tillhör i ett av Tumba-bandet Amon Amarth, som är ett vikingametallband. De spelar dödsmetall, men där merparten av texterna handlar om vikingakultur. Det här är ett av deras ganska många olika skepp som vi har fraktat från Tyskland, där de har en hangar. De har en hangar med skepp i Tyskland och en i USA. Och faktiskt en rolig detalj, under en särskilt tillfälle när de spelar en särskild låt på sina live-gig, då händer det att publiken sätter sig ner och ror synkroniserat som om de vore vikingar till havs.
Underbart.
Ja. Men det är just det och hela, men du tittar, vi har ett vikingaskepp, vi har en påvedräkt, vi har ett monster, vi har djurben och vi har en pansarvagn.
Pansarvagnen är ju väldigt speciell här alltså. Det är två liksom kanoner som man kan rikta på toppen av själva pansarvagnen.
Det brukar power metal-bandet Sabaton använda till sin pyroteknik. Det får vi tyvärr inte ha här, för vi har lite så här... brandsäkerheten tillåter inte det. Men det som jag ville visa med den här delen med scenrekvisita är just lekfullheten i metal och det teatraliska och de höga estetiska ambitionerna som är väldigt gemensamt för den extrema hårdrocken, eller för hårdrocken i stort. Det som många faktiskt kan skratta åt, men grejen är att riktigt bra hårdrock balanserar precis på gränsen mellan hyperallvar och total fars. Och det är där det blir som bäst. Är det töntigt att ha en pansarvagn på scen? Ja. Är det svinkoolt? Ja! Det är svinkoolt. Det är samma med ett vikingaskepp.
Och det här är då Falubandet, de var det från början i alla fall, Sabaton, som spelar någon slags, ja men inte black dödsmetall utan mer
det är mer power metal.
Ja, precis.
Kan man säga.
Och ovanpå där står det också ett trumset med dubbla baskaggar såklart.
Absolut. Även det här på det här, den här båten brukar vara mycket större. Vi fick inte plats med hela båten i det här schaktet som den står i. Men trummisen brukar sitta även på vikingabåten faktiskt i Amon Amarth just.
Och den här då påvedräkten, vad man ska kalla det för, som sitter här framför oss. Det är alltså bandet Ghost scenrekvisita.
Det är det, och Ghost i sig spelar ju egentligen ganska snäll hårdrock, knappt hårdrock. Men Ghost och personen bakom Ghost, Tobias Forge, kommer från den extrema metalvärlden. Och framförallt på de första skivorna och lika så fortfarande att själva estetiken och tematiken, att det bygger på någon form av satanisk präst, kommer från den extrema metalvärlden. Så därför känner jag ändå att han kvalar in här. Och det här är den, hans band har frontas ju av då en påve som byts ut med jämna mellanrum. Så det här är den sista dräkten som den första påven bar.
Och den fick ni låna hit?
Ja, det fick vi. Jag är jätteglad för det.
Underbart. Ska vi gå vidare här, Ica, och se var vi hamnar? Nu hamnar vi i en skivbutik här. House of Kicks, va?
Ja, en väldigt viktig skivbutik som fanns här i Stockholm. Vi har försökt återskapa ett hörn från den när den låg på Yxmedsgränd i Gamla stan. Idag har den bytt namn, det ligger ett stenkast därifrån. Men
är den en Sound Pollution eller?
Exakt, Sound Pollution som ligger i Gamla stan. Och jag vill återskapa den här för att jag åkte från Göteborg till House of Kicks för att den var så omtalad. Att där kunde man köpa skivor, man kunde snegla på de Stockholmsmusiker som jobbade bakom kassan, medlemmar i Dismember och Entombed och Opeth till exempel. Och så började de också sen ge ut skivor. Så att det har varit en väldigt, väldigt viktig butik. Och jag ville också bygga lite miljöer för att jag kan tycka det är tråkigt att gå på utställningar och bara se på bilder. Att jag vill skapa miljöer istället som man kan vara i och kanske få någon känsla från. Liksom.
Och här är ju liksom disken kvar här från en riktig skivaffär som det såg ut förr i tiden. Och på väggarna så hänger det LP-omslag och det finns också lite CD-skivor och även kassettband med liksom hemmagjorda omslag nästan.
Mm, det är sådana demokassetter. Ja. Det finns faktiskt en bild. Vi har försökt alltså återskapa butiken efter en bild, bara ett snapshot som har tagits. Så att det är ner på nivån att det står exakt samma demokassetter i hyllan här och samma CD-skivor som det står på den här bilden. Mm. För att detaljrikedom är lite ett kännetecken för hela den här genren. Man bryr sig väldigt mycket om detaljer. Och jag bryr mig väldigt mycket om detaljer. Det är ett otroligt nörderi i metalvärlden på ett sätt som jag älskar.
Och i hörnan här så hänger det en zombie, eller vad ska man kalla
det
för?
Ja, det är som en plastzombie. Och uppe i taket där hänger en zombie till.
Ja, och just det, där var jag upp och ner på.
Det är liksom som plast, ganska rejält stora plastfigurer. Sorts liksom skräckrekvisitan som faktiskt hängde i den första upplagan av House of Kicks, men som också faktiskt finns på Sound Pollution, så vi har fått låna från butiken för att återskapa detta.
Härligt. Ja, det här, men här är verkligen nostalgiskt här inne om man har harvat omkring i olika musikgenrer när man var ung och så vidare. Och vi ska gå till en vägg av urtvättade t-shirts, säger jag.
Jag har hängt upp 70 ganska rare t-shirts, alltså t-shirts som är väldigt svåra att få tag på. Många, alltså inom musikvärlden i stort, men framförallt inom metalvärlden så är det ett stort samlande. Att gamla saker som demokassetter, skivor, tröjor, gammalt merchandise, alltså bandprodukter, kan vara värt väldigt mycket pengar. Och på den här väggen, jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar som hänger på den här väggen, för det är ganska mycket första utgåvor av band. Så att jag ville visa dels de estetiska uttrycken, alla olika motiv som hänger här, men också alla olika loggor. Metalband brukar vara kända för att ha ganska intrikata loggor, svårlästa, taggiga. Man kan jämföra dem ibland med en hög med kvistar. Så man ska försöka utläsa bokstäver ur. Men jag ville visa, det här är en hommage till allt från samlande, första utgåvor och det estetiska uttrycket kan man säga.
Och bredvid t-shirtarna här så är det ett stort kors i granit. Berätta.
Det här är en replika av Gunnar Asplunds väldigt kända kors, granitkors som står på Skogskyrkogården i Stockholm. Och varför jag har en 5 meter hög replika av detta inne på Kulturhuset är för att den första skivan som gjorde att svensk death metal spreds över världen 1990 var Entombeds debutalbum Left Hand Path. Och bandbilden på baksidan av skivan är att de 4 medlemmarna står i ett snöfall framför precis det här korset. Vilket har gjort att det här korset internationellt sett är ikoniskt. Jättemånga metalturister kommer varje år, varje vecka till Skogskyrkogården i Stockholm. Till vårt världsarv som det ju faktiskt är. Och tar egna versioner av den här bilden. Så då ville jag att man skulle kunna ta en sån bild här. Och jag tycker också att det är väldigt fint när vårt kulturarv blandas in i den här populärkulturella världen som jag ändå visar. Både rent liksom, att det faktiskt står här som ett ting. Men jag menar, svensk metal är ju influerad av svensk kulturarv. i allt från klassisk musik till folkmusiken, till den nordiska mytologin, till vikingaarvet, till svensk poesi. Och det vill jag också visa, för att jag vill både göra en utställning för fansen men också att nyansera bilden av vad det här som många uppfattar som oväsen faktiskt kan vara.
Jag tänkte vi skulle avsluta med just musik från Entombed då, från den här klassiska plattan med det här korset. Men sist här, Ica Johannesson, till september håller den här utställningen på. Och reaktionerna som du har fått här och publiken hittills, hur låter de?
Nej, men alltså, jag är så glad, för folk är så glada och jag är så glad för det, för jag har jobbat så sjukt mycket med det här. Jag har ägnat så mycket tid åt detaljer för att jag bryr mig så mycket om den här genren. Och än så länge verkar det som att folk förstår det och ser det och är glada.
Men de som inte liksom är inne och har lyssnat på sån här musik och liksom känner till symboliken och det estetiska, hur reagerar de?
Alltså jag hoppas ju, och det har varit mitt mål, att skriva väldigt pedagogiska texter. Jag är ju trots allt en folkbildande public service-journalist och jag tycker inte om elitism. Jag tycker om att skriva så att alla kan förstå. Så att jag har verkligen lagt mig vinn om att försöka förklara det här för gemene man. Och jag hoppas att jag har lyckats.
Tack så hemskt mycket för rundvandringen här på Kulturhuset.
Men tack själv och välkomna. Into a head. Worry you and the fruits that are left, but I thought you were dead.